Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist.
När det gäller värmeböljor och varma extremer, där ser man en väldigt tydlig ökning då, egentligen globalt kan man säga. Så att i alla regioner så ser vi nu att olika sådana här värmerelaterade extremer inträffar väsentligt oftare.
Vi gläds åt fint sommarväder, åt klara blåa himlar och att värmen inte sjunker på kvällen när vi ska sitta ute. Det är ju nämligen varmare nu för tiden än det varit tidigare om åren. Det gör också att extremväder är allt vanligare, från stora skyfall till långvarig torka med sinande brunnar och allt vad det innebär. Men frågan är hur mycket vanligare det är. Om det vanliga vädret blir mer extremt, hur mycket mer extremt måste då det extrema vädret bli? Och vad kan vi vänta oss i framtiden? När jag funderade över detta visste jag att jag ville prata med Erik Källström om den här saken. Han är professor i klimatologi på SMHI i Norrköping och arbetar därmed med kunskapen om vad som styr klimatet, hur det varierar och hur det kan simuleras med avancerade klimatmodeller. Det här blev ett samtal om tidsserier och växthusgaser, om varför råden till gamla behöver klimatanpassas och hur vi nu börjar se att försäkringsbolagen vägrar försäkra vissa skador. Och så frågade jag honom hur han ser på sannolikheten att vi håller oss inom 1,5 grader och om klimatet kommer att bli normalt igen inom vår livstid. Innan vi börjar, om du inte redan prenumerera eller följer podden här i poddappen, passa upp och gör det nu för att inte missa kommande avsnitt. Och som alltid når du mig på perspektiv@vadvivet.se. Då är det dags för Erik Källström. Hur avgör man vad som egentligen är väder och vad som är klimat?
Som klimatolog då och klimatforskare så jobbar vi ofta med långa tidsserier för att försöka förstå och beskriva vad klimat är för någonting. Och klimatet, vi använder ofta 30-årsperioder och över en 30-årsperiod så förekommer det ju många dagar och många olika typer av vädersituationer. Men det är liksom den samlade bilden av det där som utgör klimatet kan man säga. Och då betyder det ju att då kan man ju räkna ut både till exempel vilken som är den medeltemperaturen varje månad. Och man kan också räkna ut med hjälp av data då från en sån här lång tidsserie vad som är det absolut varmaste och det absolut kallaste. Sen kan man baserat på det då definiera det som man kallar för klimat. Och det är liksom det man på något sätt förväntar sig att vädret ska hålla sig inom någon slags gränser då under en lång tidsperiod. Och där har man alla saker som skiljer sig åt på olika ställen på jorden. Det är geografiska skillnader och det är skillnader mellan årstider och allting och sånt. Och det vet vi ju ganska väl hur klimatet ser ut så att säga. Men sen har vi då vädret som då är variationerna från så att säga en dag till nästa hela tiden. Och då här i Sverige så är det ju väldigt styrt av till exempel lågtrycken som vandrar in från Atlanten oftast. Och ena dagen kan ge regn och mulet väder och nästa dag så har man lite mer högtrycksbetonat och soligt väder. Och det där är alltså då mer typ väder då. Men vädret är ju också så att det styr ju liksom klimatet på lång sikt. För klimatet är ju en någon slags sammanvägning av alla de här väderhändelserna under mycket långa tidsperioder. Det hänger väldigt väl ihop, väder och klimat. Men väder är mer så att säga beskrivning av hur det ser ut i något visst tillfälle. Sen är ju då frågan om när man då befinner sig på jorden idag då, i ett klimat som är i ganska snabb förändring. När vi ser att den globala medeltemperaturen ökar och det blir varmare på alla håll på jorden. Då ändras ju också förutsättningarna för det här vädret så att säga. Så att då blir det varmare och lågtrycken som kommer in från Atlanten de har med sig lite mer fukt till exempel. Och det kan då bidra till mer nederbörd och så vidare. Och då är ju frågan då sen vad som är skillnaden så att säga mellan det långsiktiga klimatet och den långsiktiga klimatförändringen och vad som sen då är en enstaka händelse. För ofta är det de här händelserna som är intressanta. Det kan vara en väldigt intensiv storm eller ett mycket, mycket kraftigt regnväder någon dag. Då får ju jag som sitter här på SMHI då frågan direkt i det här, var det här jättekraftiga regnet som föll förra veckan, var är det kopplat då till klimatförändringen eller inte? Och där är det ganska svårt att svara på exakt för att alla enstaka sådana här väderhändelser är ju på något sätt, så de är inte helt slumpmässiga det är de inte, men de beror ju på hur tillståndet så att säga i atmosfären såg ut dagen innan och exakt precis dagarna innan. Då hänger det samman med hur hela tillståndet i atmosfären ser ut och det är ganska svårt att bestämma. Det går inte att bestämma helt enkelt, men vi har en hum om det, sen kan vi göra väderprognoser på det där. Men sen är frågan då i vilken mån den här mer eller mindre slumpartade händelsen då är så att säga kopplad till den långsiktiga klimatförändringen eller inte. Och det är en svår fråga att svara på. Och på ett sätt så kan man ju då säga att ja, det är bara väder, det har inte med klimatet att göra. Men sen kan man också säga det att i och med att människan faktiskt har påverkat klimatet redan ganska mycket. Vi har ändrat förutsättningarna för atmosfären och strålningsbalansen, och det är mer koldioxid som gör att det blir varmare. Då har vi också påverkat hela väderförloppet. Så att egentligen kan man säga att det väder som vi upplever idag och ett regnväder som kommer idag, det hade ju inte sett exakt likadant ut om inte människan hade funnits på jorden. För det hade kanske kommit dagen efter eller dagen före, varit mer eller mindre intensivt. Det går liksom inte att säga.
Men innebär det att då liksom i denna liksom antropocenens tid, när det är nu människan som är den förhärskande kraften som påverkar vår planet, då är allt väder klimatberoende, medan innan antropocenen så var det inte lika tydlig koppling?
Allt väder är ju alltid klimatberoende, så att säga. För klimatet är ju det som är liksom, vad ska man säga, det sätter någon slags grundläggande ram för hur, inom vilket vädret kan variera, så att säga. Så att det klimatet vi har på jorden och har haft i olika tidsperioder, det definierar också de vädersituationerna som är. Och har vi haft ett mycket kallt klimat på jorden långt tillbaka i tiden, när det har varit istider, då har vädervariationerna också varit liksom inom de gränserna som fanns då. Och det var ju innan människan påverkade systemet. Idag har vi en mycket varmare planet där människan är en del av förklaringen till varför det är så varmt idag. Och nu varierar klimatet inom andra gränser, och de gränserna har vi då, så att säga, påverkat. Så att den intressanta frågan här, och den frågan som vi kan svara på, det är ju mer frågor om man ställer den istället så här, att i vilken grad kan man säga att människans klimatpåverkan har ändrat förutsättningarna för en viss extremhändelse. Och då kanske man kan komma fram till ett resultat som säger att ja, den mänskliga påverkan då, eller uppvärmningen av planeten har lett till att den här typen av värmebölja har blivit 10 eller så många % större sannolikhet att den ska inträffa idag jämfört med hur det var för 150 år sedan innan vi hade släppt ut all den här koldioxiden i atmosfären. Så den typen av uttalanden kan man göra om man gör ordentliga studier och tittar på sådana här enstaka händelser. Och det görs en hel del. Och det kallas för väderattribution. Man attribuerar, man tillskriver alltså ett fenomen då till klimatförändringen.
Är det 30 år som är era dataserier? För man tänker, det måste ju vara rullande för någon form. Annars kommer ju varje år att vara mindre och mindre värt den totala dataserien. Så det är 30 år ni kör, eller?
Vi använder olika dataserier för olika ändamål. Men man kan säga att Världsmeteorologiska organisationen har, där utgår man gemensamt från ett 30-årsperspektiv, så att säga. Och då tittar man på, i dagsläget så har vi då 1991 till 2020 som är våran, så att säga, 30-åriga så kallade normalperiod. Och den perioden använder vi för att jämföra nu dagens väder mot hela tiden. Så att när du och vi alla tittar på tv och lyssnar på tv-meteorologerna, så kommer de att säga att ja, nu förväntas det bli varmare än normalt. Och då jämför man med den perioden just nu då. Men om man sen vill titta på ett längre klimatförändringsperspektiv, då är ju inte det kanske så relevant, för att vi vet ju att de här 30 åren, 1991 till 2020, är ju väsentligt varmare än de 30 åren tidigare, och också varmare då än hur det var på 1800-talet. Så då kan man ha andra referensperioder där för att beskriva, så att säga, den långsiktiga klimatförändringen. Och vill man titta på till exempel så här som en planet då, utan mänsklig klimatpåverkan, då vill man ju gärna gå tillbaka till förindustriell tid när vår klimatpåverkan var, om inte helt obefintlig, så väldigt, väldigt liten i alla fall. Så att då skulle man ju helst vilja gå tillbaka till kanske 1700-talet eller något sånt. Men problemet är att där finns inga data, för då hade vi inga observationer. Så att kompromissen blir att man landar någonstans i slutet på 1800-talet när det faktiskt finns en del data i alla fall.
För på klimatkonferenser och i klimatkommuniker från FN och sånt pratar man ju ofta om den här liksom preindustriell tid. När är det då?
Ja, som jag sa, alltså egentligen så är ju förindustriell tid, det beror lite grann på vad man menar, men om man tänker på klimatpåverkan så handlar det om den tiden innan vi, så att säga, börjar tillföra koldioxid i större mängd till atmosfären. Och då får man egentligen gå tillbaka till IPCCs rapporter och FNs klimatpanel. Där brukar man prata om 1750, och innan det så har man, så att säga, en situation där man bedömer att den här förändringen av atmosfärens strålningsbalans och sånt är väldigt liten. Så där brukar man säga att det är före industriella förhållanden. Men som jag sa, att när man sen ska titta på hur det faktiskt har sett ut före 1750, då finns det bara ett väldigt, väldigt fåtal observationsstationer med tidsserie av till exempel temperaturmätningar. Så att vi kan inte säga hur klimatet såg ut baserat på några mätningar på den tiden. Utan då går man istället ofta in i slutet på 1800-talet, andra halvan av 1800-talet, när det finns ganska mycket mätningar. Och då var fortfarande klimatpåverkan relativt liten i alla fall jämfört med vad som har hänt senare. Så att i de flesta sådana här beskrivningar, när man säger att idag är typ 1,2 grader varmare globalt sett jämfört med förindustriell tid, då jämför man med andra halvan av 1800-talet, antingen 1850 till 1900 eller kanske 1860 till 1890 eller någonting sånt. Så där någonstans brukar man lägga ett, ja, vad ska man kalla det för, någon slags nollnivå eller just den här förindustriella nivån.
För att det blir lite skitsamma egentligen eftersom det ändå är på så pass låga nivåer med tanke på hur högt vi är nu. Men jag tänker, tittar man på kurvorna så är det ju 1950-60 som det börjar sticka iväg. Och jag läste nyligen någonting om att en majoritet av alla utsläpp som vi har i atmosfären har uppkommit efter iPhone. Så 10-15 år någonting. Stämmer det?
Ja, det kanske är så. Jag har inte koll på siffrorna exakt. Så, men alltså, utsläppen är ju väldigt höga idag. Mm. Och ja, det har gått mycket fort på slut. Så vi har ju väldigt mycket högre utsläpp idag än vad vi har haft historiskt. Så den senaste 10-årsperioden är utsläppen mycket högre än vad de har varit tidigare. Så det stämmer ju definitivt. Att det sticker iväg där på 50-60-talet, det stämmer ju väl. Och det är ju särskilt temperaturökningarna. Sen kan man titta på koldioxidutsläppen. Där har ju utsläppen varit ökande även tidigare. Men sen har man också haft effekter på jordens klimat som inte bara har med koldioxiden att göra utan med andra saker. Så, och då handlar det om när vi förbränner all den där koldioxiden i våra förbränningsmotorer så skapar vi också en massa luftföroreningar och partiklar och sånt som faktiskt också påverkar klimatet. Och där har man då en delvis en avkylande effekt istället. Så att luften har ju varit på vissa ställen, särskilt över Europa men även stora delar av Nordamerika, betydligt mer, ja, helt enkelt skitig om man använder det uttrycket. Det har varit mer luftföroreningar tidigare och det har då delvis då motverkat uppvärmningen. Så att man har liksom haft en under den här perioden från, ja, kanske 50-talet och fram 60-70 och ända fram på 80-talet så har temperaturökningen hållits nere på en del ställen på grund av de här luftföroreningarna. Sen har man av andra anledningar bestämt sig för att man ska minska det därför att det är skadligt helt enkelt. Folk dör och skogarna dör i Europa och allt sånt där. Så man har pratat mycket om att jobba med att få ner luftföroreningarna. Och när man har gjort det och renat luften, då har så att säga den här underliggande temperaturökningen som har drivits på av växthusgasökningar, den har liksom kommit igenom ännu tydligare. Man ser då till exempel i Europa så har temperaturökningen varit väldigt stor då.
Men det här är ju jätteintressant och för då som tydlighetens skull, pratar vi om koldioxid eller pratar vi om koldioxidekvivalenter? För vi har ju ett gäng växthusgaser och vi har ju liksom metan som korna håller på med, släpper ut fram och bak och det är ju mycket skadligare än CO2 men de har också en nedbrytningstid som är mycket kortare än CO2. Så är det, CO2e-ekvivalenter vi egentligen pratar om när vi pratar om koldioxid?
Ja, alltså när man pratar om klimatförändringen så är det ju den sammanvägda effekten av alla olika klimatpåverkande faktorer. Och när det gäller alltså växthusgaserna så är det precis som du säger, det är inte bara koldioxid utan det finns även andra gaser. Och metan är ju en viktig och som du säger också mycket liksom, ja, potent växthusgas. Den har alltså en starkare effekt per utsläpp molekyl jämfört med koldioxid just nu. Däremot har den en kortare uppehållstid i atmosfären och den kommer att försvinna. Så på lång sikt är fortfarande koldioxiden det absolut största problemet. Men definitivt så är till exempel metan också en jätteviktig växthusgas. Och sen finns det också andra. Det finns ju helt syntetiska växthusgaser som till exempel freonerna som man har jobbat mycket med att försöka fasa ut också. Delvis på grund av att de påverkar ozonskiktet och sånt. Men de har ju också en kraftig växthuseffekt också. Så att det finns många olika gaser som man måste väga samman. Men sen är det också andra faktorer. Då nämnde jag aerosolpartiklarna. Då, alltså partiklar, luftföroreningar som då ofta har en avkylande effekt. Men de kan i vissa sammanhang, vissa typer av partiklar kan också faktiskt leda till uppvärmning också. Så det beror lite grann på vad de har för egenskaper.
Du nämnde här då, vi är på 1,2 idag. Men det finns ju skillnader i hur vädret och klimatet påverkar olika delar av jorden. Varför gör den det? Är inte jorden rund?
Jo, jorden är absolut rund. Men det är ju så att jorden ser ut på lite olika sätt på olika ställen. Och den extra uppvärmningen som vi får till följd av att atmosfären blir, vad man brukar prata om, att den blir tätare helt enkelt då, just i det här strålningssammanhanget och vi får alltså mer växthusgaser. Den leder då till en uppvärmning. Men sen får det olika påverkan på olika ställen. Och den första saken man kan observera är att över haven så går uppvärmningen inte lika fort som över land. Och det beror då på två saker framförallt. Dels är det så att haven så har man ju massa vatten då som har en viss liksom omblandning från ytan och ner mot djupare lager. Och det betyder att den här extra värmen då som värmer upp ytskiktet och havens yta, den kommer att fördelas på ett ganska djupt skikt. Så det betyder att extra värme fördelas och på fortplantas liksom ner i djuphaven. Så det betyder att det tar längre tid att värma upp den här väldigt stora vattenmassan då, jämfört med att bara värma upp markytan som går snabbare. Där sker ju också en värmetransport neråt, men den är inte lika kraftig. Det finns ingen omblandning på det sättet riktigt. Marken är ju där den ligger. Sen finns det visst värmeledning och sånt neråt, men i alla fall en mer ytlig process kan man säga på ett sätt. När havet värms upp och vattenytan blir varmare och atmosfären ovanför blir varmare, då ökar luftens förmåga att innehålla vattenånga, och det betyder att då kommer avdunstningen att öka också från haven. Och det är i sin tur en process som tar värme från haven faktiskt. Ja, man kan ju tänka själv om man är blöt på kroppen när man har duschat eller någonting, så känns det ju kallt, och det är att värme tas från kroppen då när det sker en avdunstning. Och det är precis samma sak som händer där, så att avdunstningen i sig håller också nere temperaturökningen något. Så där är två saker som gör att haven värms mycket långsammare än land. Och redan där har vi då en stor kontrast. Och tittar man på sådana här kartor för hur temperaturförändringen har sett ut historiskt, så ser man det mycket tydligt att kontinenterna värms generellt mer än haven. Det är väldigt tydligt, och det syns ju också då i framtida klimatscenarier som våra klimatmodeller simulerar när man då har beskrivit de där processerna. Så det är den ena saken som spelar roll. Sen finns det andra som spelar roll också. Då är det ju sådana här andra så kallade återkopplingsmekanismer, eller feedbacks som det heter på engelska. Och det är ju då att när klimatet ändras på något sätt så kan det, eller en sak som händer som är väldigt tydlig, det är att när det blir varmare så får vi mindre utbredning av snö och is. Det smälter av och snösäsongen blir lite kortare och så. Och det betyder då att snö som har en väldigt hög reflektivitet och en vit reflekterande yta, den reflekterar ju bort infallande solstrålning på ett effektivt sätt. Men när den är borta, då kommer solstrålningen att tas upp ännu mer effektivt i marken eller i havet, om det har varit havsis där tidigare till exempel. Så det betyder att man får en förstärkning av uppvärmningen. Så att det blir varmare, och det betyder att mer solstrålning kommer att tas upp i systemet och därmed öka på uppvärmningen ännu mer. Och det där får ju då till sin följd att områden där till exempel havsis eller snö minskar i omfattning och utbredning, där får man en kraftigare temperaturförändring. Och det är precis det man ser då i Arktis, och framförallt i utkanten av Arktis, att det är just där den här isen och snön minskar i omfattning. Och det är ju till exempel då typ Sverige, alltså vi ligger ju i utkanten av Arktis kan man säga. Och vi ser ju att snösäsongen till exempel i Sverige har blivit ett par veckor kortare på senare decennierna här. Och det är ju sånt som påverkar det här då. Vi får alltså ett kraftigare värmeupptag och en kraftigare temperaturökning här än på många andra ställen på jorden.
Ja, för vi är på 1,4 i Sverige i snitt, och vi är på liksom över 2 grader i norr, och 1,4 är för mig till i Skåne. Alltså när man tittar på det där, hur att det går i Sverige, så är det helt enkelt närheten till Arktis som spelar roll. Det har ingenting med jordens lutning här, att vi liksom är närmare solen och sånt.
Nej, det har det ju inte. Jordens lutning har ju, alltså det påverkar ju mer de här riktigt långsiktiga, alltså skillnaderna mellan årstider och sen har jordens lutning, den ändras med på väldigt långa tidsskalor lite grann också, och det har mer att göra med sånt här som istidscykler och sånt till exempel. Det finns en förklaringsmodell där man kan räkna på hur jordens både bana runt solen och lutning varierar med tiden, och det finns en ganska stark koppling då till när istiderna initieras eller avslutas som till exempel också. Men i det här fallet så handlar det mer om de här starka återkopplingsmekanismerna. Alltså, så att, och framförallt kopplat mycket då till snö och is som försvinner och minskar utbredning.
Så vad är skillnaden mellan ovanligt väder och extremt väder idag?
Alltså det där är en jättebra fråga, och den kan man ju svara på väldigt många olika sätt. För att en extremhändelse, det kan ju vara just precis att det är någonting som inträffar extremt sällan och därför det blir väldigt ovanligt. Så att det, ur ett ovanlighetsperspektiv så kan det vara extremt. Och då får man ju definiera vad man menar med extremt, och då kan man ju titta på det som till exempel en händelse som kanske inträffar statistiskt sett en gång vart tionde år. Det är ju en ganska ovanlig händelse. Om man till exempel har ett väldigt kraftigt regn som är, ja, det här regnet var så kraftigt så det ett sånt regn ser man bara vart tionde år eller vart femtionde år till exempel. Det är ju ännu mer extremt då naturligtvis. Så det blir ju någonting som blir väldigt extremt. Och där kan man ju då med hjälp av långa dataserier räkna fram då vad en sån extrem händelse skulle vara. Och då finns det olika typer av teorier för det. Det finns något som man kallar för extremvärdesteori. Så man kan alltså räkna på det teoretiskt och räkna fram en extremvärdesfördelning. Och sen kan man då titta på olika, vad man brukar kalla för återkomsttider. Just det här som jag sa, då, en händelse som kanske inträffar en gång vart 10:e år eller vart 50:e år. Det är då en 50-års händelse eller en 10-års händelse. Mm. Och det kan man räkna ut då hur, vad en sån händelse innebär. Hur många millimeter nederbörd till exempel innebär då. Men då måste man ju ha en dataserie med mycket data och sånt. Så det kan man absolut göra. Och det är ju ett sätt att definiera extremer på. Men sen beror det ju då lite grann på vad man menar med extrem. Det som är en 10-års händelse eller en 50-års händelse eller en 1000-års händelse. De är ju väldigt olika intensitet på. Men sen kan man ju gå ett steg till då och fundera på vad får det för konsekvenser ett sånt här regn. Då kanske konsekvenserna ser ju naturligtvis väldigt olika ut på olika ställen beroende på var man är och hur, om den faller över en stad, hur den här staden är anpassad för ett regn. Så att effekten kanske inte alls blir extrem av ett 50-års regn även om det faller rakt över en stad. Medan i en annan stad så kan det vara helt förödande med ett sånt regn. Så det beror ju väldigt mycket på vad man menar där. Och där har det alltså kanske inte direkt med själva intensiteten eller definitionen på just den där extremen, utan då är det mer en effekt, ett effektmått istället. Så att, till exempel, jag kan ge ett exempel. Jag träffade en kollega från Brasilien för något år sedan. Jag hade pratat om ett skyfall som drabbade Malmö i augusti 2014. Det var ett väldigt kraftigt regn i slutet på augusti där. Och med massor av källaröversvämningar, mycket stora kostnader och jättestora problem i Malmö med bilar som fastnade i viadukter och sådär. Det var liksom totalt kaos. Och när jag pratade om det där regnet med honom då, och vi pratade om nederbördsmängden och sånt, då han skrattade inte åt mig, men han sa att det där har vi varje dag i många av våra städer liksom i Brasilien. Så där är man anpassad till den typen av händelser som där inte alls är extrem. Då, utan här, men här i Sverige så får det ju jättestora konsekvenser.
Det blir lite som så här Monty Python-sketchen på era klimatkonferenser. That is nothing!
Ja, man kan lite se det så. Men alltså, det är lite i hållet. Men så där, det jag ville säga där, det handlar liksom om det här med klimatanpassning. Att vi har ju olika klimat och vi är ju anpassade för olika typer av väderhändelser. Och när ett sånt där regn då inträffar i Sverige och i Malmö en stad och med de förutsättningar som finns där så ställer det till jättestora problem. Medan när det händer ner hos honom då, och där är det förvisso inte lika extremt ovanligt heller, därför att de har de regnen väldigt ofta, där är man ju anpassade för det. Det handlar ju om anpassning till klimatförändringarna också.
Det är lite som när ni ändrar era prognoser för extrem väder eller våra trianglar eller färger, jag har glömt vad ni kallar det för, vädervarningen i alla fall. Det här är ju liksom en, om det kommer snö som är 5 eller 10 millimeter snö i Skåne så blir det absolut kaos. Medan i Umeå tar ingen ens liksom hänsyn till det. Men när ni modellerar för extrema väder och så nu och tittar på det, kan ni se att de här 100-års händelser, inträffar de numera liksom med 50-års mellanrum eller 10-års mellanrum? Eller de här lite strikta.
Ja, det där kan man ju säga. Och det går sig igenom till exempel i den senaste stora IPCC-rapporten som kom för ett år sedan ungefär, som handlar om den naturvetenskapliga grunden. Så att säga. Där tittar man ju mer eller mindre globalt och uppdelat i många regioner på vad liksom olika forskningsartiklar säger om hur sådana här händelser har påverkats och ändrats. Och då ser man ju, det som är tydligast är framförallt då att temperaturextremerna har ändrats. Så dels har det blivit mycket, mycket mer ovanligt med kalla extremer. Så att, alltså de här riktiga köldknäpparna och väldigt, väldigt kalla situationer. Det har minskat väldigt kraftigt och väldigt mycket. Så att det som tidigare var liksom, just där har jag inte siffror i huvudet. Men alltså man tänker sig det som tidigare har varit 10, 20, 30 års händelse. Det kanske nu är 100 eller 500 års händelse eller någonting sånt. Sen ser man ju också då mot då när det gäller värmeböljor och varma extremer, att där ser man en väldigt tydlig ökning då, egentligen globalt kan man säga. Så att i alla regioner så ser vi nu att olika sådana här värmerelaterade extremer inträffar väsentligt oftare och är mycket vanligare, och de når också liksom högre. Det blir alltså varmare också i samband med de här. En 50-års värmebölja har till exempel blivit väsentligt varmare jämfört med hur den var för 100 år sedan. Så den typen av information finns ju. Och just när det gäller temperaturextremer är det väldigt, väldigt tydligt. Sen ser man det också när det gäller nederbördsextremer. Här är det lite svårare därför att nederbördsvariationerna är mycket stora och vi har kanske inte riktigt lika bra med data heller kan man säga. Och signalerna är inte riktigt lika tydliga. Men även här så finns det en tydlig och i många regioner ökning då av kraftiga skyfall och kraftigt regn. Och där är en, alltså globalt sett, om man sammanräknar det där, så går den här ökningen ungefär med... Det finns ett fysikaliskt samband här som handlar om hur mycket vattenånga som luften kan innehålla. För varje grads ökning så ökar det med ungefär 7% ungefär. Och det är också vad man ser då, att de här extremregnen på någon slags global skala, om man tittar på det sammanvägt, att det ökar med ungefär den omfattningen. Så att extrem nederbörden blir alltså storleksordningen då, cirka 7% för varje grads ökning som man ser. Så det kan man se i observationer också. Samtidigt som det då blir mer nederbörd och kraftigare nederbörd, så blir det också faktiskt torrare på många ställen. Och det kommer tillbaka till det här som vi var inne på lite tidigare om avdunstningen, att en varmare atmosfär kan innehålla mer vattenånga. Och det betyder ju att det sker mer avdunstning över haven och det kommer att bli mer regn när det här vattnet ska regna ut. Eller snö för den delen, när det snöar. Där det då inte regnar eller snöar, därför att man inte har sånt väder. Det kan ju vara områden där man har mycket högtryckssituationer, till exempel i de subtropiska områdena, även Medelhavsområdet eller Saharaöknen till exempel, där det regnar väldigt sällan. Där kommer ju också avdunstningen att bli större därför att det blir varmare. Och det betyder att det lilla vattnet som finns där och den markfukten som finns, det kommer att avdunsta i ännu större utsträckning. Och då kan man alltså få ännu torrare förhållanden.
Ja, där ser vi ju inte minst i sydvästra USA, jag menar, ta Coloradofloden och deras liksom bifloder och de stora sjöarna där som ju har sjunkit enormt mycket de senaste åren. Inte bara för att vattenförbrukningen i de områdena har ökat väldigt mycket, men dessutom, alltså själva konsumtionen, men dessutom så själva tillflödena minskar ju på ett sätt som är mycket oroande. Och man pratar om att det är vattenproblem och att det kan bli vattenransonering eller i och sådär.
Ja, det där är ju en typisk konsekvens. Och sen är det som du säger där, att det finns, ofta är det ju många faktorer som spelar roll, men här är ju långsiktiga liksom väder- och klimatförändringar och variationer också, som även, alltså det finns ju också långsiktiga variationer även i klimatet som inte kanske är drivna av den långsiktiga uppvärmningen. Det kan vara att man har mer eller mindre inflöde av luft från Stilla havet till exempel, som också påverkar situationen. Men det är ju en långsiktig risk för uttorkning i många områden och där har man sett det väldigt tydligt. Men sen finns ju också en koppling då till ökat vattenuttag och stort vattenuttag. Så det, ofta är det ganska svårt att avgöra exakt i vilken utsträckning olika sådana här faktorer påverkar. Men det är väldigt tydligt i alla fall att de torkrelaterade problemen ökar på många ställen i världen också. Så det är inget snack om den saken.
Vad kan vi säga någonting om svenska somrar och vintrar?
Så den allra tydligaste man ser, det är ju det att säsongerna blir... Man får ett skift i säsongerna. Vi har ju temperaturdefinitioner på somrar och vintrar. Man tittar på antal dagar, eller det ska vara ett visst antal dagar då när medeltemperaturen går över 10 grader för att vi ska vara upp plus 10 grader för att man ska komma upp i sommar då och ner under noll för att det ska vara vinter. På sikt har alltså de här säsongerna förskjutits, så att somrarna har alltså blivit längre och vintrarna har blivit kortare. Så det är det första man kan se. Så det betyder att det blir en längre period på sommaren som är varm. Och det betyder ju också att det är en längre period när man då kan ha med högre temperaturer och mer sommarlika förhållanden. Och det betyder också då att under sommaren, när det då efter vårsäsongen, när snön har smält undan och det liksom har börjat torka upp, så det blir en längre säsong när det finns risk för så att säga torka också. Och marktorka. Och det har vi ju... Några år har vi sett att det är på det sättet att det har varit besvärligt med torka och sånt också. Det tydligaste och det som data verkligen visar på från våra observationer, så är det just det här att säsongerna har ändrats i sin längd. Men sen ser vi också att temperaturförhållandena har ändrats. Så att somrarna har ju, eller hela året, alla säsongerna har blivit varmare. Och det har märkts mest på vintern, men även våren har blivit väsentligt varmare också, kan man säga, i Sverige som helhet. Uppvärmningen har inte varit lika tydlig på sommaren och hösten, utan det är framförallt vintrarna och våren också som har vänts extra mycket.
För det innebär att vi i framtiden kanske ska, vi brukar inte tycka om att spekulera här, men om man drar ut så att tangenten, så innebär det att södra Sverige kan kanske gå över till mer det som liknande kontinentaleuropa, där man har någon slags tre säsonger snarare än fyra säsonger.
Det stämmer ju det du säger, och det kan man ju säga att vissa, det har ju till och med varit en del observationsstationer längst ner i söder där det har gått år utan att vi har haft någon vinter, så att säga, meteorologiskt. Så det är ju definitivt på det sättet. Men den vinterdefinitionen vi har, så kommer det så att säga på sikt och i takt med att klimatförändringen pågår och blir större, så kommer vi få ett större inslag av, vad ska vi säga, vinterfria år då, när man har alltså, en meteorologisk synvinkel. Sen kommer det inte att vara något som vi ser upp i norra Sverige, definitivt inte. Men just längs kusterna längs i söder till exempel.
Och, ja, och att de där vintrarna i Stockholm har man, ja, möter man ju folk som pratar om att de åkte skridskor på Nybroviken och sådär. Och det är ju definitivt 30 år sedan det hände. Men att liksom de där långa kalla vintrarna, de kommer egentligen aldrig att det är väl osannolikt i alla fall att de ska inträffa. Utan då kan det vara köldknäppar under några veckor eller så, men att det skulle ligga ett snötäcke från november till februari låter ju väldigt osannolikt söder om Dalälven.
Man kan ju säga att sannolikheten minskar, men man ska inte glömma bort att det kan fortfarande inträffa. Vi hade för 10 år sedan ungefär, var det vintern 2010-11 eller om det var 9-10, jag kommer inte ihåg exakt nu, men det var till och med 2 vintrar i rad som vi hade en mycket lång vintersäsong med kalla förhållanden och faktiskt rätt mycket snö också. Det hänger ju samman, allt det här hänger väldigt mycket samman med så att säga, det vi brukar kalla den storskaliga cirkulationen i atmosfären, alltså hur lågtrycksbanorna ser ut, och det där är ju egentligen vädervariationer, och man kan ha år och långa säsonger med vissa vädertyper som är förhärskande under långa perioder, och då var det ju på vintern är det typiskt då att det är förknippat med högtryckssituationer, och det kommer vi kunna se i framtiden också, så att vi kommer att kunna ha långvariga högtryckssituationer. Den beror lite grann på hur pass varmt det har blivit fram till dess, och hur pass mycket snö som ligger på marken när en sån högtryckssituation inträder. För finns det inte så mycket snö på marken, då blir det inte riktigt lika kallt heller som jag sa innan. Utan har man snö där från början, då kan det förstärkas, och man kan också ha ganska kalla situationer under en lång tid. Men sen kan man se att det fanns jag läste någon intressant forskningsstudie där man hade kikat på den där kalla vintern 2010. Och jämförde den mot en vinter i början på 60-talet då liksom förutsättningarna i den storskaliga cirkulationen i atmosfären såg ungefär likadana ut med samma typer av lågtrycksbanor och högtrycksfördelningar. Då konstaterar man att den här vintern 2010 den var varmare än vad den här vintern i början på 60-talet var rätt markant. Och det spekulerar man där i då att det har att göra med den långsiktiga uppvärmningen. Och det är något vi har sett också när vi har gjort andra sådana liknande studier här i Sverige. Vi har till exempel tittat på egentligen alla typer av vädersituationer under en lång 60-årsperiod. Och så har vi kikat på hur har temperaturförhållandena förändrats då i den senare 30-årsperioden jämfört med den tidigare. Och då kan vi säga att egentligen i alla vädertyper, oavsett om det är högtryck eller lågtryck, om det är vinter eller sommar, så ser vi då en ganska kraftig uppvärmning. Mer eller mindre i olika situationer, men det finns där.
Det där är lustigt, för att den helt enkelt den som vi betraktar som kall vinter nu skulle betraktas som en mild vinter förr.
Ja, lite åt det hållet. Ja, absolut. Ju större uppvärmning vi kommer se i framtiden, desto mer utpräglat kommer det där att bli. Men det är fortfarande så att trots det så ser vi att i våra klimatscenarier, även långt in i framtiden, så kommer vi fortfarande ha, och särskilt i norra Sverige, så kommer vi ha kalla vintrar med snö under långa perioder. Så det är ju inte någonting som kommer att försvinna helt från Sverige på det sättet. Men däremot en allt kortare vintersäsong, och även där uppe så kommer man förvänta sig att det kan vara mer avbrott, att det blir mer liksom att det smälter av och töar mitt under vintern, eller att det kanske till och med kommer regn på snön. Och det där är någonting man också har observerat redan uppe i Norrland, att det sker en sån förskjutning kan man säga.
Jag tycker det är bra med liksom att tänka i säsonger istället för väder här och nu, det kan man säga så, det är slump och det vet vi inte. Eller så får vi titta att det är väldigt långa serier. Det är liksom, jag tycker i diskussionen saknas det ibland den där mellantinget, men som ju du lyfter fram här nu med att prata om liksom säsonger, och då slår det mig att det är ofta det man kan se i rubriker i utländska tidningar, de skriver från Australien eller från Indien eller vad det nu kan vara någonstans liksom. Och jag tittar också lite grann på ekonomin bakom det här, och det finns ju, jag vet att jag har vänner i Kalifornien som inte längre kan försäkra sitt hus mot brand, för att brandsäsongen nu är lång och börjar tidigt, och i vissa delar kan man inte ens försäkra sitt hus överhuvudtaget. Jag pratar bland annat i avsnitt 49 den här podden med klimatforskaren Kimberly Nicholas, som ju har rötterna i Kalifornien, och berättar om problemet att just få familjens hus i Napa Valley, tror jag var försäkrat. Och vi ser ju också tendenserna här i Europa. I Sverige har vi fortfarande ett omfattande skydd mot klimatrelaterade skador. I försäkringen upptäckte jag när jag kollade upp det här. Men i flera europeiska länder kan man inte längre teckna en privat försäkring för vissa risker eller vissa områden. Och en talesperson från Svensk Försäkring konstaterade rent krasst, med tanke på att liksom, ja, men det kan innebära att vi liksom fler värmeböljor, skogsbränder och framförallt översvämningar kan innebära dyrare försäkringar. Men det kan också innebära att försäkringsbolaget nekar dig skydd, som den här personen sa. Man kan inte försäkra en bil utan bromsar. Och det blir ju tydligt när någon som inte kan någonting om klimat uttrycker sig på det sättet. För det är en väldigt bra liknelse samtidigt. Att man, klart man inte kan försäkra en bil utan bromsar. Om vi vet att det här kommer att inträffa, eller sannolikheten är väldigt hög. Och varför ska då en försäkringsbolag försäkra? Men det fick mig att tänka på att hur märker vi egentligen försäkringen i Sverige? Men det kan vara så att det är låga vattenflöden i Emån, eller det kan vara att det är samma restriktioner i bevattningen på Bjärehalvön som vi råkar ut för varje sommar där och sånt. Liksom. Men på det hela taget, hur märks förändringen i Sverige? Är vi så drabbade?
Till exempel så kan vi ju liksom titta i våra data för det första. Och det har vi pratat lite grann om redan. Vi ser ju att temperaturökningarna i Sverige är större än det globala medlet. Och det gäller särskilt under vinter och vår. Så vi ser redan stora förändringar. Och vi ser också de här förändringarna i säsonger som jag pratade om innan. Och det påverkar ju olika näringar eller branscher eller olika sammanhang och olika naturmiljöer på olika sätt. Och sen är det ofta så att den här påverkan den sker ju då också i ett sammanhang, så det finns ju ofta många andra faktorer som påverkar saker också. Så att det är ju aldrig, ofta är det ganska komplicerade förhållanden. Men det finns ju tendenser till exempel till att trädgränsen i många fjälltrakter och fjällområden kryper uppåt längs sluttningarna, och det är åtminstone då delvis betingat av klimatet. Sen kan det vara andra faktorer som ändrat betestryck och sånt där som påverkar det där också. Men det är en sak som syns och märks till exempel. Och vi ser ju också att en del näringar också har liksom, så att säga, ändrade förutsättningar. Här brukar ofta rennäringen höras och märkas. Där ser man ju renägare prata väldigt mycket om de här förändringarna som de har sett i klimatet. Och både, eller ja, kanske framförallt under vinterhalvåret, men även under andra säsongerna. När förhållanden är helt annorlunda mot vad de är vana vid, där de brukar vara då med renarna under olika delar av året. När till exempel snön som kommer tidigt på hösten ganska tidigt smälter ner och fryser på igen, och man får en någon slags isbark väldigt nära markytan, och det blir svårt för renarna att komma åt föda och sånt. Så sådana effekter finns definitivt redan, och det syns ju också på att om man tittar på temperaturkartor och liksom klimatzoner, och det är ju lite kopplat till det här med växtodlingszoner och sånt. Jag har inte sett någon sån karta exakt, men just klimatzonerna, man kan ju se då hur de så att säga successivt kryper uppåt i norrut i landet, och det har ju rimligtvis då en påverkan också på så att säga naturmiljön och de arter som finns naturligt, växter och djur också för den delen. Så det är ju sådana där saker som åtminstone delvis är påverkat av klimatet, och utbredning av fästingar till exempel och sånt, som där man då tror att det finns en viss klimatkoppling till det också.
Samtidigt så tycker jag har hört de där rapporterna och jag ser ju datan, och samtidigt känns det som att vi inte är så liksom drabbade på något sätt ändå. Jag undrar, är det som att naturen är drabbad och de som lever nära naturen och på naturen är drabbade, men städerna och samhället är rustat så att det inte är så farligt, eller hur ska vi förstå det här?
För
det...
Jag skulle nog säga att det stämmer, att det är väl en ganska liksom bra iakttagelse. Sen är det klart att samhället, det finns ju påverkan på samhället också, och det som kanske har varit tydligast i Sverige och som vi ofta är drabbade av, så är det ju kraftiga skyfall och översvämningar, både i form av liksom kortare regnskurar. Jag var inne på det här regnet i Malmö tidigare här lite grann, när det var bara under ett par timmar, men man kan ju också se under blöta säsonger, höstar och vintrar, när det liksom fyller på både i marken och sen i vattendragen, och sen så får man översvämningar längs med älvar och större vattendrag och sådär också. Så det är ju någonting som vi har varit påverkade av och också påverkas av. Och där sker ju också liksom, vi ser ju också en klimatförändring där som påverkar de förloppen också, och då är det genast lite mer komplicerat igen, för att uppe i norr har jag varit inne på flera gånger, när vintersäsongen ändras och blir kanske lite kort, eller den blir inte kanske utan den blir kortare, och det påverkar också hur mycket snö som ackumuleras och liksom hamnar i magasinen och hur mycket vatten som finns där som ska ut. Den vårfloden kanske i någon mån minskar då, och det ser vi också i våra scenarier att det kan göra i de områdena. Samtidigt så när man har då mer regn och nederbördsdrivna översvämningar, så ökar risken för det, och vi har också sett många sådana under senare år. Så det finns ju påverkan, och det är ju också kostsamt, och man måste ju anpassa samhället för det. Men jag skulle vilja säga här i det här sammanhanget att om man jämför med hur det ser ut i Sverige med många andra länder, så är ju liksom hela klimatproblematiken är ju väldigt mycket en rättvisefråga, för att den drabbar ju naturligtvis de mest sårbara länderna och människorna mest. Och det är klart att säga vad man vill, men Sverige är ju ett rikt land som har en ganska hög nivå på infrastruktur och annat. Så vi klarar ju mycket i alla fall här, även om vi är sårbara i vissa avseenden. Så
just det, för när det är torka och varmt långa perioder så kan man läsa om här sommaren så dog kor för att det var för varmt och det fanns svårt att få fram hö till hästar och ridskolor och så. Och det är ju liksom symptomat som vad vi inte rapporterar. Vi rapporterar inte om att liksom tusentals pensionärer dör. Men samtidigt kan vi veta nu, jag menar, min far har passerat 80 och han har fått råd från sin läkare att när det är varmt så här på sommaren då ska han hålla sig inne mellan 11 och 16. För att det är liksom, han kan det och de kan hjälpa till, de skulle vara antingen sätta in fläktar och vara 17 nu. Jag menar, han bor ju hemma så han har ju alltid gjort vad han vill. Men det finns något symptomat i att liksom det inte, vi läser inte om pensionärer som dör, vi läser inte om det i Sverige därför att här kan vi hantera det på det hela taget. Därför får vi liksom de här rubrikerna om kor eller höproblematik.
Det stämmer ju delvis det du säger. Samtidigt som man tittar på sommaren 2018, det har ju Folkhälsomyndigheten samverkat med forskare upp i Umeå. De har ju tittat på den här så kallade överdödligheten. Och sommaren 2018 så var ju den på en någonstans, om jag minns rätt nu, 700-800 personer eller någonting sånt där. Och det är ju troligen, säger jag nu, det är många äldre kanske som har drabbat av just de här värmeböljorna. Men värmeböljorna är väldigt speciella i det, för att precis som du säger så skriver man kanske inte om det när på det sättet. Det får inte de rubrikerna när någon dör hemma eller på ett boende eller på ett sjukhus för att det är varmt.
Det blir en överdödlighet i statistik som de tar fram 3 månader senare. Ja. Medan i Indien så här har dött 30 000 pensionärer för att liksom de stod och dog där. Det var för varmt och så. Liksom det blir en omedelbarhet som vi kanske inte får här i Sverige, även om vi ser effekterna av det efteråt.
Så är det ju. Samtidigt så jag menar, värmeböljor och det är i Australien också som är betydligt mer utsatt för mycket kraftig värme. Man brukar använda ordet the silent death, säger man. Man är liksom den tysta döden. Den märks inte och den syns inte i tidningsrubriker där heller, även om det faktiskt är ganska många människor i Australien som inte fixar det. Men däremot översvämningarna som är betydligt mer synliga då, och när något hus spolas bort eller någonting, det blir väldigt uppenbart och någonting som syns i media och annat också. Och det var lite det som var inne här, som du var inne på här också med de här korna som dog och det som hände där sommaren. Det blir på något sätt, är det någonting som är, jag vet inte, det drar mer medialt intresse och märks mer på det sättet naturligtvis. Annars är ju just värmeböljorna, och det är ju liksom ett av de stora problemen skulle jag se det som då, när det gäller just folkhälsa och sånt, utan att vara expert på det alls, men vad jag kan förstå i alla fall så är det sånt. Men där, jag tänker också på det de hade sagt till din pappa där. Det är ju liksom klimatanpassning som det handlar om också. Vi måste ju, det handlar ju om exakt det som vi måste göra i det här läget. Att, förutom då naturligtvis att jobba med att få ner utsläppen och minska klimatpåverkan, så måste vi också vara anpassade för det klimatet vi lever i. Och då kan ju ett sånt råd vara att hålla sig inne ett par timmar mitt på dagen. Och det är ju någonting som man är väldigt van vid i varmare länder. Och det kanske vi bör lära oss mer av här också. Vi kan ju också lära oss av hur man hanterar värme och värmebölja i till exempel Indien och sånt. På ställen där man är mycket bättre på det än vad vi är.
En tanke jag har också är att om vi pratar om 1,5-gradersmålet. Om vi skulle hållas inom det, kan man säga någonting hur lång tid det då tar för jorden att återhämta sig till någon slags normalt väder, om jag nu ska använda det som slarvigt? Och håller vi oss inom 1,5 så håller vi oss inom 1,5. Det kommer inte gå tillbaka till det. Hur ska vi förstå det?
Så att vi får ner utsläppen så att vi så småningom kanske kommer att kunna begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grad, vilket för övrigt känns väldigt osannolikt idag, men säg att vi skulle lyckas med det, då kommer ju jordens temperatur att hållas kvar där så länge koldioxidhalterna så att säga är på de nivåerna som de då hamnar på ungefär, och där kommer de att vara under väldigt lång tid. Om vi sen skulle då ytterligare liksom lyckas minska utsläppen ännu mer och säg stänga av dem helt och hållet så att vi inte skulle ha några mer utsläpp, då på väldigt väldigt långa tidsskalor så kommer det där kolet eller överskottskolet att ta oss bort ur systemet. Det handlar om att så småningom att man får en sedimentation i världshaven egentligen av djur och organismer som tar bort kol, och det kommer hamna i bottensedimenten så småningom. De processerna är väldigt långsiktiga eller långsamma, och därför pratar vi om kanske tusentals eller tiotusentals år eller någonting sånt innan man så att säga börjar se riktigt ordentliga minskningar igen av halterna koldioxid. Så att det är de tidsskalorna vi har att förhålla oss till här. Så att vi idag har kommit upp till 1,2 grader högre än på 1800-talet. Även om vi slutar utsläppen idag så kommer det, vi kommer inte komma ner till en nollnivå igen på ja, många tusen år minst i alla fall. Så det är sådana tidsskalor vi pratar om.
Avslutningsvis, tre böcker som inspirerat dig eller påverkat dig?
Det finns massa olika saker man kan läsa naturligtvis. Jag tänker att det finns en väldigt bra bok som handlar om klimatet, klimatsystemet och vad som händer med klimatförändringar. Och det är en bok som har getts ut på Naturvårdsverket som heter Monitor. I serien heter Monitor, den heter En varmare värld. Och den kan man ladda ner från deras hemsida. Det finns ett par olika upplagor. Så den skulle jag verkligen rekommendera för alla som vill läsa på lite om hur klimatsystemet fungerar och vad som händer med den ökade halterna koldioxid. Det är en bra, så att säga, ordentligt bra lärobok i sammanhanget. Sen tycker jag att jag tycker faktiskt att även om de är rätt krångliga att läsa så är det ju inte dumt att kika lite grann faktiskt på IPCCs rapporter och särskilt då för alla som är mer intresserade av forskningen och vad forskningen säger. Och de är jättekrångliga att läsa, men det finns en sammanfattning för beslutsfattare för alla de här. Och det finns då för dem, till exempel de tre huvudrapporterna i senaste utvärderingscykeln här nu då, som har kommit under året. Och det finns också ytterligare en sån här väldigt intressant rapport tycker jag, som var en gemensam rapport från FNs klimatpanel IPCC då. Men sen finns det en annan panel som också heter, den heter IPBES, som handlar om biologisk mångfald. Och där har man gjort ett gemensamt dokument och den tycker jag är högst relevant att läsa på i och försöka ta till sig lite av och fundera på. Jag tycker man kan fundera där på människans roll på planeten och hur vi påverkar den. Och så där. Så att den är väldigt spännande. I samma sammanhang här så finns det också en kortare rapport som KVA skrev, alltså Vetenskapsakademin. En serie som heter Vetenskapen säger som handlar om klimatet och klimatsystemet. Det är lite mer lätt tuggat kanske på svenska och om förhållanden i Sverige också. Så där har du tre stycken rapporter. Sen så har du tre, det var min andra. Mm. Då blev det ett litet hopkok. Sen tycker jag är det ju alltid bra att vara lite hoppfull också och fundera framåt. Och jag läste en bok för några år sedan av Svante Axelsson som heter, den heter Vår tid är nu, 10 hoppfulla perspektiv på klimatkrisen. Och den kom ut på Olssons förlag, tror jag det var 2015 eller någonting sånt. Så den är inte helt ny, men den är ju bra tycker jag att läsa och se att det finns ju faktiskt hopp. Och det som han skriver väldigt tydligt i den här boken, det handlar ju väldigt mycket om att implementera och göra saker. Och det finns liksom både tekniker, idéer och tankar om det. Det handlar ju bara om att få folk och framförallt politiker med sig på tåget och det tycker jag är ett viktigt budskap.
Jättebra, vi länkar till de rapporterna här i beskrivningarna till podden så att folk kan ta till sig av dem. Tack snälla för att du var med i Perspektiv.
Tack så mycket.
Du har hört Erik Källström, professor i klimatologi vid SMHI i Norrköping. Gillar du vad du hört, passa på då att ge Perspektiv 5 stjärnor i betyg med Apple Podcast eller Spotify. Det hjälper nämligen ännu fler att hitta podden. Och då undrar jag också vilka av dina vänner som du tror skulle gilla det här. Vilka har funderat på klimat och extremväder och sånt? Använd dela-knappen i poddappen och skicka det här avsnittet till dem. Dela det i sociala medier, men använd då hashtaggen Perspektivpodden. Producent för dagens avsnitt, Jens Back, mixning, Val Stray Dog Studios och jag heter Per Granqvist. Nästa gång ger vi dig perspektiv på ett helt annat aktuellt ämne. Vi hörs då.